På måndag den 26 januari alltså, då har det gått 70 år sedan Sovjet lämnade tillbaka Porkkala område. Degerby var en del av det område som sedan 1944 hade varit utarrenderat till vårt östra grannland. Jag som heter Bobby Asplund har kommit hit till Igor-museet i Degerby, och det är ju ett museum som berättar om till exempel den så kallade Porkkala-parentesen. Med oss i sändningen har vi Sonja Bäckman. God morgon.
God morgon.
Jag har ingen titel på dig, men jag ser att du är den som nu har hand om det här museet. Var det rätt då?
Ja, det låter som en ganska bra beskrivning. Ja.
Precis. Bra. Och sen har vi med oss också Bernt Gottberg. Och du är bland annat Igor-museets representant i Degerby byaråd. God morgon på dig också.
Ja, också. God morgon på allihopa, jo. Ja. Och man kan ju säga att jag är sån här guidar mest av det som jag brukar göra.
Ja, det är också, som jag sa, bland annat.
Bland annat.
Ja, det var ju säkert en ganska intressant tid. Och en intressant tid att guida om den här parentesen. Hur såg det ut här i Degerby då på den tiden när ryssen hade det?
Det hade stor sträck då, just när det var djupa. Vägen var djupt inne, för de hade sopat upp vägen med sådana ordentliga bandtraktorer. Mm. Så det var mycket snö. Mm. Första gången jag kom hit i praktiken var i april 56, för då släppte de in mera folk. Och då åkte vi runt här i Porkkala, och det såg nog ganska ruggigt ut. Mm. Men den mest intressanta upplevelsen där var ju när vi åkte längs Kabanoffvägen. Och vi hade en bil som hade franska däck. Alltså lågtrycksdäck.
Okay.
Och det låter ganska bra på Kullersten. Det ville jag aldrig ta slut, det där bullret på den här Kabanoffvägen.
Ja. Okay.
Den finns ju kvar ännu, och en del av den är ju förstörd med asfalt. Tyvärr.
Förstörd med asfalt, säger jag.
Det var nog ett skämt det där.
Jag förstår. Det där, en massa bunkrar hade det dykt upp under de där åren som Sovjetunionen hade det här området.
Vi hittade en gammal överstelöjtnant från Röda armén i Riga. Och han kom hit och han sa att här ska finnas mellan 500 och 700 bunkrar. Jag tror att det där högre talet, 700 eller lite på, stämmer bättre än 500. Mm. De hade väntat att det skulle komma en pansarattack från nordväst eller längs kusten. Till all tur så kom den aldrig. Mm. Det skulle vara en otrolig förstörelse efter det.
Hur många av de bunkrarna finns kvar?
De flesta är kvar. Det fanns sådana lättade som man kallar korsor. De har förstås ramlat ihop efter 70 år, det är klart. Mm. Men de har gjorts av förstklassigt betongarbete. Så här måste sannolikt ha varit tyska krigsfångar som gjorde dem. För de har armerat bra. De har använt lodsnöre och vattenpass. Och kunna göra raka formar. Och formar och sånt gjute som är så hårt att det har hårt den där smällen när man har förstört dem. Mm. Ursäkta, försökt förstöra dem.
Ja.
För det har inte riktigt gått.
Precis, vi står alltså i ett hus som är en del av det här Igor-museet som heter Rosenberg, det här huset. Vad kan det namnet komma ifrån? Sonja eller Bernt?
Det var väl ursprungligen ett privat hem.
Just det.
Och av någon anledning så övergick den sen till kommunen, Degerby kommun. Här höll skola och här fungerar också kommunalkansliet. Mm. Och här, ungefär där du står, Bobby, så där fanns en dam som hette Fanny Österman. Och hon skötte det där folkförsörjningsbyrån här.
Folkförsörjningsbyrå.
Det var under kriget. Man hade en kvot, en jordbrukare måste leverera en viss mängd per hektar.
Ja.
Och i livsmedel.
Ja.
Så vad Sovjet använde den byggnaden till vet vi inte. Vi har hittat en skylt där ute där det stod Strasvitje, alltså välkommen. Men något mer vet vi inte. Byggnaden var i ganska gott skick, relativt sett.
Mm. Men idag är här en utställning. Och det där, här finns ju här på väggarna olika texter som berättar om det här parentesen och om vad det har hänt här på det här området tidigare. Hur intressant arbetsplats är det här, Sonja?
Det är nog mycket intressant, och inte minst förstås för att jag har mina rötter i Degerby.
Ja.
Och min farfar var en av dem som evakuerades härifrån, och de kom tillbaka till en ganska förstörd gård.
Mm.
Min pappa var liten då, han hade då fötts i exil så att säga. De var evakuerade till Virkby, Tötar, och det här kom tillbaka hit som litet barn och fortsatte här sen med gården. Och där har jag vuxit upp, så att det liksom ligger ju nära hjärta förstås.
Det kan jag tänka mig. Känns det ibland på något vis lite så där rörande eller så där att berätta om de här tiderna när du har den där bakgrunden?
Ja, nu är det, och nu märker man med folk också att man lyckas i guidningen beröra folk mera om man har personliga berättelser, vilket vi ju guider här på Igor har faktiskt.
Ja, det kan jag tänka mig att det är precis så. Jag pratar alltså här med Bernt Gottberg och Sonja Bäckman här i Igor-museet i Degerby. Det där, du var lite inne på det där, Sonja, redan när folk sen fick komma tillbaks och hur det såg ut på de där gårdarna. Har ni några sådana berättelser om hur kanske någon gård var totalt förstörd eller så?
Hemma hos oss hade det varit ungefär 33 byggnader.
Mm.
När vi kom tillbaks var det 3. Alltså det var en ladugårdsbyggnad, en huvudbyggnad och en så kallad arbetarbostad där det hade varit några mongolkvinnor som hade kött den där ladugården.
Okej. Okay.
Varför jag vet att det var många mongolkvinnor och ganska enkelt. De hade haft hemskt små fötter. Alltså 35-36 var det. Stövlarna hittade vi, annat hittade vi inte. Men det huset finns inte kvar.
Okej.
Okay. Och det där, i vårt huvudbyggnad hade det varit en dieselgenerator som drog mjölkmaskinen, det vet vi. Och i salen hade de haft hästar. Vet du varför?
Nej.
Hästarna tycker inte om att buga sig framåt. Så där kunde de gå in med huvud upp. Och därför var det hästar i salen. Ja.
Ja,
allt så man ska möjligt. Berätta de värsta storierna. Om man kommer till ålderdomshemmet, för då tror de att den totala demensen har släckt.
Ja, jag kan tänka mig det, att det finns en del hårresande historia. Det här Rosenberg som det här huset då har hett eller heter, så ännu i byarådets ego. Det var egentligen meningen att Sebastian Hallén, som är ordförande för byarådet, skulle vara med här idag. Men han hade tyvärr insjuknat, och vi önskar ju förstås att han snart blir kry igen. Och igår undertecknades det här köpebrevet faktiskt. Vad heter det? Men det här huset, det är ju inte ett stort hus alls egentligen. Ganska litet faktiskt. Men hur såg det ut då när ryssarna hade lämnat 56? Har ni någon koll på det?
Det enda kollen jag så har att det stod Ingo Sparbank på väggen. Bokstäverna finns kvar på vinden.
Mm-hmm.
Men egentligen första gången var här inne var när det blev museum och café egentligen.
Ja, och det var 97 visst?
Efter ungefär 2000.
Aha, okej, där hade jag fel. Just det, precis. Det där, vad är planen nu för det här? Vad har byrådet för plan för den här byggnaden?
Det här är som gamla trähus. Här är lite service som måste göras.
Mm.
Det här är ursprungligen Degerby kommungård.
Ja.
Och Degerby kommun återuppstod aldrig efter den här parentesen. Så det här huset övergick till Ingo kommuns ego då, i och med det här att kommunen sammanslogs då till Ingo kommun. Och nu har det så att säga kommit tillbaka till Degerby. För det hör ju egentligen till Degerby det här. Så att nu är det byrådet som äger det. Och då finns det mycket möjligheter att utveckla det och renovera. Och liksom, det finns nog i byrådet stora planer på vad man kan göra med det nu när det är i byrådets ego.
Jag hörde ni annars hur en äkta Degerbybo pratar. Nu är det tillbaka i Degerby, det här huset, fast det har stått här egentligen hela tiden, men så där riktigt till pappers också. Och här på samma tomt så finns då den där gamla uthuset där det också då är utställningsutrymme. Och Bernt, när det kommer stora grupper hit så delar ni på dem?
Ofta en buss med 50 personer i, det är lite för mycket per gång. Och många gånger vill de 50-personers grupperna också ha kaffe, så då brukar vi dela på dem så halva gruppen går först till museet och sen får de kaffe med lite fördröjning. Och sen här i, när de får kaffe får de en liten påfyllning om, med data om vad som har hänt här.
Precis.
Till exempel, vi har ett gammalt trevagns, alltså tre järnvägsvagnsfönster här bakom mig. Och vi berättar om det där tunneltåget, för det vet finnarna i allmänhet om.
Ja.
Och det har varit spritt, och det där tunneltåget förekom också i Polen.
Aha, okej.
Okay. Så det där, det var inte ett unikt fenomen.
Ja, nu kanske du får förklara vad tunneltåg betyder.
Tunneltåget betyder en tunnel på marken. När det blev sovjetiskt här 1944 så fick tågen inte gå igenom. Men det var ett krav att järnvägen skulle gå igenom. Men 1947 så kom de på en lysande lösning.
Ja.
Det vill säga man satte sovjetisk lok att dra och stängde luckorna. Satte en beväpnad vaktsoldat i varje enda av vagnen och så drog man tåget igenom det. Och för den summan som de drogs igenom för så skulle man ha dragit en ny rak järnväg från ungefär Esbo till nästan Salo.
Ja.
Så det betalade 50 gulddollar i 38-ans värde. Om man summerar ungefär 15 000 tåg så kommer man till ungefär den summa.
Ja, precis.
Jo, så det kinnar man om idag. Vet. Det är ingen ny diskussion.
Nej, det är ingen ny diskussion. Det har du alldeles rätt i. Ett par ord om det här museet och dess framtid. Nu när byrådet då äger också byggnaden så får man göra som du sa lite renoveringar och så där. Men hurdana är de där planerna? Finns det några konkreta planer än?
Nästa års utställningar är så gott som färdiga. Mm. Det är en bild av Kekkonen vi inte har fått. Och det måste vara en bild med bra upplösning när du lagar en utställning.
Ja.
Och det finns den där, när de återvänder kyrkan så kommer stiga Kekkonen blixtförbannad ur kyrkan. Och det där, den storyn ska vi lite berätta.
Det låter som en intressant story. Och mina tankar går osökt i det, att när kan man komma hit och se den här nya utställningen, Sonja?
Ja, vi har ju öppet på sommaren, 5 dagar i veckan, så då är det lättast att komma hit. Då kan man också komma in med museikort. Och annars så tar vi emot beställningar också. Utanför den här sommarsäsongen så på beställning kan man få museet öppnat och guidningar och sånt. Så det är bara att höra av sig och boka så kommer man nog hit. Och gruppbokningar har vi börjat ta emot nu, speciellt efter förra veckans resemässa så kommer bokningarna igång för våren.
Det låter kul det där, ja, att det kan ha en sån effekt. Om jag eller vem som helst privatperson då vill komma hit så är det bara på sommaren då att komma och knacka på dörren och så blir man insläppt, eller?
Jo.
Jo, just så.
Men om man vill ha en skild guidning så då får man höra av sig på
jo, då ska man höra av sig skild, jo.
Okej, när kör säsongen igång?
No, det kör nog på allvar igång sen då i juni egentligen, sommarmånaderna, juni, juli, augusti, då har vi öppet 5 dagar i veckan.
Men redan om man vill komma i mars och vi har utställningarna färdiga så är man välkommen. Och de här bussgrupperna som kommer, de kommer ju längs med hela året, frånsett halva november, december, januari, då är det nog lugnt.
Ja, okej. Sista frågan går till Bernt Gottberg. Varför lönar det sig att komma hit till museet?
Det är en ganska intressant story. På det viset, det har hänt många liknande storyn. 1955 återstod upp Österrike. Port Arthur gick tillbaka till Kina. Det kinesiska namnet kommer jag inte ihåg. Porkala gick tillbaka till Finland. Och det var ett kort tidsfönster. Och sen var det stopp. Ungrarna gjorde revolt på hösten 56 och efter det skulle det ha varit stopp.
Precis, och det säger alltså Bernt Gottberg här i Degerby Igo-museet. Tack också till Sonja Bäckman och Kristoffer Westerlund. Han skötte tekniken idag, själv heter jag Bobby Asplund.